Ni lyssnar på 91,4 Radio Tyresö och mitt namn är Ann Sanin Lindgren. Nu sitter jag i våran studio och min kille som heter Thomas Eriksson. Välkommen!
Tack!
Du är 35 år och du och jag har fått kontakt på det här nya sättet som man kan få kontakt nu för tiden. Nämligen att jag la ut en fråga på Facebook.
Ja.
Ja. Och då var det först en annan kille som heter Sebastian Nyberg som svarade. Och han ligger ute nu så man kan lyssna på radion. Och sen anmälde du dig.
Ja, lät intressant, så då tänkte jag att varför inte?
Ja, och det var det som är så bra. Så att, jag vill bara tala om det om någon annan lyssnar på radion. Ni får gärna kontakta radion och bli intervjuade. Och du skrev ett väldigt intressant mejl till mig. Du skrev att är det intressant att veta min historia? Jag är barn till två alkoholiserade föräldrar.
Ja.
Och det tyckte jag lät jätteintressant.
Så här är det. Det var för typ någon gång i slutet av december eller... Så var det en artikel i tidningen i Aftonbladet om alkoholister och hur det här är. Så, och då ja, så tänkte jag att men varför, om alla andra kan så kan väl jag.
Jaha, så du läste en artikel och tänkte att du kan också berätta din historia?
Ja, så det var en tanke som har fött mig ganska länge. Men så ja, till slut så tog jag beslutet att nu när jag ändå fick chansen här så tänkte jag.
När förstod du själv att du var barn till två föräldrar som hade alkoholproblem?
Fjärde eller femte klass började jag ana att någonting inte stod rätt till.
Innan dess?
Ja, innan dess då märkte jag att någonting inte stämde, men alltså inte sådär. Alltså,
hur märker man det som barn? Alltså, hur tänker man som barn om sina föräldrar?
Alltså, man ser ju att de verkar inte, alltså, de mår inte så bra och liksom, man ser ansiktet på dem och de pratar konstigt. Och sen så, rätt slitna liksom. Sådär.
Men var de, drack de mycket även när du var liten bebis?
Ja.
Och det vet du att de har gjort också?
Ja. Ja.
Men märkte din er omgivning att dina föräldrar var...
Ja, alltså jag hade ju grannar när jag bodde på Krusboda som märkte.
Mm.
Men det var ju liksom, alltså de pratade mer om oss där periodvis, men det var ingen som direkt vågade ingripa.
Du är född i Krusboda?
Ja.
Och dina föräldrar jobbade?
Nej, alltså pappa jobbade, morsan var hemma.
Och vad hände med dig när du upptäckte att dina föräldrar drack?
Det jag märkte var väl liksom att jag, att när jag kom hem från skolan så var det alltid nersläckt. Och de var jämt konstiga på fyllan och liksom... Det var mörkt och släckt och cigarettrök i lägenheten, ja. Och ja, så. Så att det var väldigt så här, och morsan alltid var pratade på fyllan.
Men visste du vad full var när du var då? Var du 10 år eller någonting sånt när du förstod det här eller?
Ja, typ 10-11 någonstans där. Mm. Alltså jag förstod att någonting inte stod rätt till liksom.
Andra föräldrar var inte likadana?
Nej. Eller?
Men kunde de liksom funka ditt hem? Alltså lagade sig mat?
Alltså det lagades mat periodvis och periodvis inte.
Så. Vad gjorde du då?
Nej, då fick jag väl gå hem till grannar och försöka liksom knacka på lite snyggt och leka med någon kompis. Och så får jag försöka... Alltså man ljög lite grann bara för att man inte ville. Alltså så. Det var ju enda sättet för mig för att man tycker själv att det var lite pinsamt.
Ja, har du syskon också?
Ja, jag har 3 äldre bröder. Så upplevt samma sak.
Så ni är 4 barn. Men dina brorsor, vad gjorde de då?
Om
du var yngst?
Mm, de är äldre än mig så att jag fick åka hem till dem ibland. Mm. Och sova över och sådär och äta. Och så skjutsade de mig till skolan ibland och så.
Mm.
Så att jag ringde ju alltid om det var kris liksom.
Okej, okay, så du hade liksom ett nätverk i alla fall? Du kände inte helt ensam?
Nej, absolut inte. Så att jag hade ju alltid skolan eller hade en fritidsledare, alltså Monica Turin.
Just det, som var den legendariska fritidsledaren på Krusboda fritidsgård.
Precis.
Och hon visste dina lärare och visste skolan?
Ja, skolan visste eftersom mina två bröder har haft samma lärare som jag har haft i Krusboda skola.
Jaha.
Så på den vägen. Och sen även i fotbollslaget så hade de samma alltså klass.
Så dina bröder och du spelar fotboll? Ni hade liksom en fungerande familj på det viset?
Ja, precis. Alltså, de spelar fotboll. Jag spelar också fotboll, men jag hade inte samma alltså, tränare. Men de hade samma tränare och klasslärare.
Okay.
Och jag fick deras klasslärare.
Ja, bra.
Ja.
Men kände du liksom att de andra vuxna alltså förstod att du hade en situation och de hjälpte dig? Där,
ja,
eller?
Absolut. Alltså, jag hade ju även en speciallärare som heter Barbro Falk på Krusboda. Som hjälpte även mig jättemycket med, eftersom jag hade problem med både matte och svenska bland annat, kommer jag ihåg. När jag gick i grundskolan då. Så att, och de hjälpte mig, så att ibland så hade jag inte kunnat mössa och vantar. Fick jag ju låna det.
Jaha, du fick inte mer grejer hemifrån
Nej.
heller? Nej.
Så att det var mycket såna här grejer som hände, och det fick jag återberättat för mig nu.
Jaha.
Sådär, så att det är lite så här, ha, oj.
Men det har gått bra för dig, va?
Ja, hittills har det gått bra. Alltså, trots att det har varit mycket skavanker genom hela livet, så har jag lyckats klara mig rätt bra.
Ja, för när jag träffade dig här utanför studion, så tänkte jag, känner igen dig, och så kunde jag inte komma på var jag sett dig någonstans. Men sen kom vi på att jag känner igen dig därför du är med i Nattvandrarna.
Ja.
Och brukar stå i centrum ibland ihop med Peter Dicke och visa upp er verksamhet.
Ja, exakt.
Så du har liksom valt att jobba, liksom hjälpa andra ungdomar därför du kan de här frågorna.
Ja.
Det är fantastiskt.
Det är ju så när man växer upp så här och man ser baksidan av alkoholen. Så det är det första man gör, det är att inte välja att dricka.
Men är det inte också så att vissa barn till alkoholister också väljer samma väg?
Jo, de gör det. Men jag tog ett beslut att när det var som värst. Att det här får inte dra ner mig. Ska jag dra ner dem så får det dra ner mig.
Okay.
Jag får välja liksom.
Hur gammal var du när du tog det beslutet?
Jag var 14.
Du var 14 och tog ett sånt bra beslut?
Ja, jag satt med ett hörn när det var som bombar som mest runt om mig. När både kastas knivar och saxar och ambulansen kom och polisen kom och så. Så till slut så var jag tvungen att sätta mig och bara, okej, det här kommer gå åt skogen, vad gör jag? Det här är inte vad jag vill.
Det här är inte vad du vill.
Nej.
Så det var både fylla och bråk i din uppväxt, även när du var liten?
Ja.
Och om du skulle försöka beskriva hur en vanlig dag eller en vanlig kväll såg ut i ditt hem, vad skulle du berätta då?
Ja, jag kan väl börja med att berätta att om till exempel en fredagkväll.
Ja. Så här, hur såg en fredagkväll ut?
Käka middag som vanligt, inga konstigheter. Nyktra föräldrar liksom. Sen vid typ 18.30 kanske jag går till fritidsgården. Så under tiden jag är på fritidsgården så är det väl inga konstigheter. Men så känner jag liksom att jag vet att de kan säkert ta fram flaskan och börja dricka. När gården stänger vid 12 så jag kommer hem. Så när jag kliver precis utanför innan jag ska dra i dörrantaget, så känner jag ju att jag hör att det är bråk. Okay. Och fyllan och grejer.
Och du är rädd varje gång när du går hem att det ska vara bråk och fylla?
Ja. Och då är det ju inte så mycket att göra åt. Det är ju bara att kliva rakt in i smeten och försöka se situationen för vad den är.
Vad gör man då som 14-åring?
Ja, vad man gör är alltså man får försöka ta läget och utse hur situationen, hur de är i formen. Om det är plakat eller om de bara är liksom salongsberusade eller så.
Om de bara är salongsberusade, går du till ditt rum då, lägger dig? Eller?
Ja, då vet du att då är det ingen större jättefara.
Nej.
Utan då är det så här, som en vanlig fylla. Liksom.
Men alltså, kan du sova när du vet att föräldrarna
nej,
är fulla?
Nej, alltså, jag ligger väl halvvaken i princip. För jag väntar egentligen bara på att det ska smälla till. Alltså typ att det ska bli värsta tjafset.
Och vad betyder värsta tjafset?
Nej, men de kan ha små tjafs om allt och ingenting. Det kan vara från ett litet skitprogram på tvn till bara liksom en diskussion som de inte är överens om.
Och vad gör de då? Pucklar de på varandra då?
Nej, de börjar munhuggas rejält och skrika på varandra. Ja, sen kan de höra väl att de puttar på varandra och grejer. Så ligger man där nere på undervåningen och ska försöka sova. Det är klart att som 14-åring så är det ju inte lätt.
Uh-huh.
Då ligger du och skakar och vill stoppa in fingrarna i öronen och bara glömma bort världen. Uh-huh. Men till slut så går det inte det, utan då blir det att man liksom kliver upp och bara går upp och säger till dem, vad håller ni på med? Det är ingen fara. Gå hem och lägg det, eller gå ner och lägg det. Tjena, sa jag. Det är jättelätt att göra det när ni håller på och bråkar som ni gör.
Du sa att de slogs, eller det hände saker
också? Ja, men de har väl hänt att de har liksom puckrat på varandra. Och vid något tillfälle så vaknade jag, hade gått och lagt mig. Och de hade tjafsat och så somnade jag in, och så kommer morsan ner dyngrak liksom. Och hacklar ner i min säng och mumlar om att det brinner. Och jag ber ju henne naturligtvis flytta på sig. Så att jag mycket så känner jag så här att men det kanske är dags att jag går upp och kollar. Så känner jag att det luktar. Så att jag puttar undan henne och kliver upp. Mycket riktigt så sitter farsan framför nedanför soffan. Har somnat. Och det är en brasa i soffan. Det är bara att ta kastrullen.
Så de rökte?
Ja. Och då har han somnat med cigaretten. Så det är bara att ta kastrullen. fort som att han försöker släcka branden. Och då kommer morsan upp igen och ska börja tjafsa och börja skrika. Och då vaknar han till liv, 120 kilo, och på fyllan, och ska börja och så tjafsa. Och då börjar hon skrika och ska fram och putta på han och grejer. Och därför står sära på båda två, plus försöka släcka en brand i en soffa. Och sen när jag plötsligt vänder mig om, då har hon fått tag i en sax. Och sular saxen.
Vad betyder sula saxen?
Alltså kasta saxen.
På vem då?
Mot farsan.
Aha.
Men jag står ju emellan, så att den hinner ju precis passera mig bara några centimeter från mig och in i väggen. Och då ska ju farsan naturligtvis börja bråka, och liksom, och hon också. Så det är bara putta en åt sidan och den andra åt sidan. Så att det är ungefär så.
Och så här var dina kvällar och nätter. Du visste varje gång du kom hem egentligen. Du visste inte vad som skulle hända när du öppnade dörren. Alltså, ibland var det ett normalt hem, ibland var det bara en massa...
Ja, och så mitt på en vardag när man går i skolan så kunde det vara lika tjafs. Mm. Alltså att man får somna med stoppa i fingrarna i öronen och bara ligga och skaka liksom. Eller så får man kliva upp sent på natten och försöka få dem att somna. Tills att de har somnat.
Så när du fick flytta till eget när du var 16 år,
ja.
Då kände du att du hamnade i alla fall i trygghet. Du kunde sova.
Kunde jag somna.
För 16 år, då är man inte stor egentligen att bo själv.
Nej, då fick man ju ta hand om vuxenlivet helt enkelt.
Men du kände innan dess att du kanske var en vuxna av er tre när du bodde hemma. Att det var du som var en vuxna och som fick hålla koll på dem. Var du som fick ta ansvar för att det funkade?
Ja, i princip så kändes det.
Att vara förälder till sina föräldrar?
Ja. Alltså man, till slut så fick man ju liksom se till att man hade rena kläder, liksom kunde äta ordentligt och se till så att efter skolan skötte sina egna läxor. Man kunde nästan aldrig räkna med att man kunde få deras hjälp, för man vet aldrig vilken form de var i. Så då fick man alltid ta hjälp av grannar eller brorsorna. Så att skolgången var väl lite halvknacklig.
Ja, det är helt förståeligt. Vet du det, vad gjorde du om när du såg att det fanns spritflaskor hemma, vad gjorde du då?
Alltså jag såg det, men alltså jag försökte att hälla ut dem helt enkelt.
Du så. Vågade hälla ut dem?
Ja, och sen så hälla vatten i dem och ställa tillbaka dem.
Försökte dina föräldrar dölja sina flaskor?
Ja, det är klart de gjorde det. De gömde det bakom soffan och bakom soffkuddarna och bakom glas i skåpen uppe. Så man kände ju lukten redan. Så att, jag menar, det var inte så konstigt att lista ut att...
Förstod de själva att de var alkoholister? Eller ja, erkände de att de var alkoholister?
Vad jag har hört så har de erkänt att de var alkoholister. Liksom. Mm. Så. Men de har aldrig sagt det till mig personligen. De här vardagarna och helgerna kunde se ut så här. Liksom. Vilket gör att man är ganska var rädd. Helt enkelt.
Och tar då, som du säger, du hatar alkohol?
Ja, alltså det är klart nu har jag ju liksom kanske försökt vända på det och vara ändå social och försökt dricka lite och ändå försökt. Mm, mm, mm. Och för socialt liksom så, ta en öl liksom. Mm, mm. Så att, och jag menar...
Inte det konstigt att för att vara normal idag så måste man kunna ta ett glas öl eller glas viner, hänga med kompisar när man går ut. Att det är nästan liksom... Det förväntas att man ska ta någonting.
Absolut. Och jag menar, så var det egentligen. När jag växte upp under tonårstiden, så när jag gick upp med kompisar så sa jag kompisar att de inte kunde prata med mig för att jag var nykter. När de var onyktra. Och då var det inte lika roligt. Så de ringde ju knappast mig när det var typ fest eller någonting. Och då är klart, då blir man ju ensam.
Ja, det blir man ensam.
Så det blir mycket sådär. Så att, men det var ju, jag tog ju ändå ett val själv också. Att göra det lite så att det vart själv för att då slipper det här problemet och jobbiga situationerna och grejerna. Och jag menar, alla kompisar kanske inte accepterar mitt läge så hur jag var. Men det är upp till dem. Mm. Alltså jag sitter ju här idag liksom och inser att jag gjorde nog ett bra val där.
Verkligen.
För det kunde ha gått åt helt andra hållet.
Just det. Jag måste säga, det är strångt att det har varit en sån klok person mitt i det här kaoset.
Ja, alltså man lär sig av livet och att man lär sig av situationer man hamnar i. Vad som är rätt och fel och så. Sen är det klart att jag menar, när det blir en sån här situation som är ganska allvarlig och jobbig och känns väldigt otrygg. För att skapa en trygghet så väljer du naturligtvis att inte göra det de gör.
Nej, precis.
För att du vet, eller du ser framförallt
konsekvenserna
av det. Konsekvenserna av det. Så på den vägen var det. Och det är inte lätt när man hamnar i de här situationerna överhuvudtaget.
Nej, det förstår man verkligen.
Alltså, det är en blandning av rädsla, otrygghet, okunskap, liksom hur man ska hantera situationen framförallt.
Och som barn vet man väl ännu mindre hur man ska hantera det. Har din uppväxt hjälpt dig, tycker du, att handskas med andra svåra saker i livet?
Ja, alltså man har sett saker och man har lärt sig av de här, det man har växt upp med, helt enkelt. Då har man ju tagit de negativa bitarna och försökt vända det till något positivt.
För du har inte blivit bitter?
Jo, det är klart att jag blev väldigt bitter över alkoholen överhuvudtaget. Rakt, och över mina föräldrar. Och väldigt sådär, så att jag känner att jag skulle egentligen vilja ha det ogjort. Men vad ska man göra?
Ja, det fanns ingenting positivt i...
Nej.
Nej.
Alltså jag saknar lite tonårstiden. Att man har lite roligt som alla andra som i dagens läge har.
Du fick inte vara en vanlig tonåring?
Nej. Alltså till exempel om jag tittar ut nu på dagens tonåringar och föräldrar till tonåringar, så har de ändå en schysst familjesituation, de har roligt. Och tonåringarna pratar med varandra och har roligt, de träffas, du vet.
Mm. Och du fick heller ingen familj som höll ihop?
Nej.
Genom att dina föräldrar inte såg till att ni höll ihop?
Utan, nej.
Utan ni splittrades, du och dina bröder, egentligen?
Ja.
Därför ingen vill komma tillbaka.
Nej.
Till den där situationen ni hade?
Nej. Men alltså det har ju, vissa kompisar har ju fortfarande kvar som har förstått mig ända sedan hela den här situationen. Men det har ju tagit ett tag också att försöka förstå, få dem att förstå hur jag ser på saken och hur jag har velat ha det.
För nytillkomna lyssnare vill jag bara tala om att jag just nu sitter och pratar med Thomas Eriksson som berättar om sin uppväxt. Och mitt namn är Ann Sandin Lindgren och ni lyssnar på Radio Tyresö 91,4. Men jag tänkte så här... Du verkar ju väldigt klok. Alltså du gav dina föräldrar in. Du måste ge dig någon slags trygghet.
Ja, i
var de kärleksfulla liksom, dina föräldrar?
För man periodvis var de det. När de inte drack, så att säga.
Och de var nyktra ibland?
Ja, nyktra ibland. Och sen alltså, det kunde vara, alltså, mitt i veckan så kunde de få värsta fyllan. Och sen kunde det gå några veckor så var det helt okej. Okay. Och sen så blev det som, typ som en periodare.
Men fick ni liksom hjälp av socialtjänsten också? Var dina föräldrar...
Ja, alltså vi fick ju hjälp. Men de la ju ner den på grund av att de inte ansåg att... Eftersom det var periodvis bara.
Okay.
Och då tyckte de att men de sköter sig ändå någorlunda. Plus att eftersom inte föräldrarna inte vill så kan de inte tvinga dem.
Men ibland tar man ju barn från
precis.
Missbrukande föräldrar för att man... Tycker att barnen far illa? Mm. Får du illa?
Nej, alltså eftersom mina bröder, mina andra tre bröder, växte upp i samma situation och de hade flyttat hemifrån, så hjälpte de mig att få sova över hos dem. Och sen så, ja, på den vägen var det liksom.
Du hade ett annat nätverk runt omkring dig?
Ja.
Hade du, liksom nu när du tänker efter, skulle det varit bra om du, alltså skulle socialen ha ingripit mot din, alltså tagit dig till ett fosterhem, eller skulle de ha gjort någonting som du ser, skulle det...
Ja, jag skulle egentligen ha tyckt att de borde ha gjort mer än vad de gjorde då på glada 80-talet, 90-talet.
Ja. Vad tycker du att de skulle ha gjort? Eller vad kunde de ha gjort?
Nej, men alltså istället då för att säga att men det är ändå föräldrarna som bestämmer det här läget.
Ja.
Men om det inte funkar och de verkligen ser att det här kommer bara bli mer och mer.
Uh-huh.
Även fast det här är periodvis så spelar det ingen roll.
Nej.
Så tycker jag att då borde de ändå ha förbisatt det och ändå kunna ingripa ännu mer. Men ja, det är ju inte jag som är så...
Skulle de ha satt dina föräldrar på någon form av behandling eller någonting sånt, tycker du?
Ja, jag tyckte det. Alltså de har ju velat tydligen gjort det, men de har ju inte tagit steget själva.
Nej.
Det är ju det. För att tydligen så är drivet mot alkoholen
större.
Ja, precis. Mm.
Och de är två stycken dessutom.
Ja.
Så även om den ena vill så vill den andra något annat.
Precis.
Så båda två
så att, alltså,
måste bestämma. Det måste vara väldigt svårt om båda två dessutom är alkoholiserade, va?
Ja, alltså de, på något sätt så kunde de bråka i perioder så att stickor och strån rök. Och sen så var det hur bra som helst.
Var du otrygg? Var du rädd för att det skulle hända dina föräldrar någonting? Var
ja,
du rädd för att du... Var du rädd för andra alkoholister som kom dit? Eller
nej, alltså det kom aldrig några dit. Utan,
De hade varandra, de behövde inte ta in ett annat gäng. Det var inte, de var aldrig några som satt i centrum. Och,
nej.
Utan fasaden utåt var att ni var en fungerande familj.
Ja, precis.
Men grannar och så, visste era grannar om... Såg grannarna att...
Ja, så de såg ju perioder och liksom visste om det och så. Och ändå har de pratat med mina föräldrar. Titt som tätt sådär. Och, men jag vet att till mig så verkar de inte säga någonting.
Nej.
Utan de är så här... Så kan de ju komma nu när man har växt upp, typ när man är 35. Så kan de ju komma och säga så, ja, jag vet hur du har haft det, men jag har inte vågat kliva fram.
Jaha.
Först nu, mamma. Jaha. Och så säger de så här, ja, behöver du hjälp med något?
Jaha.
Ja, alltså det är lite sent, men tack för att du liksom... alltså, och då känner jag så här, vad kan jag göra nu? Det är ingen mening, det är överspelat.
Precis. Mm. Men när du gick i skolan, då fick du hjälp av en speciallärare på Krusboda.
Ja.
Och sen så fick du hjälp av Monica. Vad betyder den här fritidsgården i Krusboda för dig?
Jättemycket, för det var egentligen där räddningen var från början. Liksom, så. Alltså, för att till exempel varje fredag, så fredag kväll så öppnade gården vid 6 eller halv 7, stängde vid 12. Då visste jag att om jag går från hemmet vid 6:30, kommer tillbaka till 12, då är morsan och farsan plakat.
Okej. Hur mår de idag?
Det vet jag faktiskt inte, för jag har ingen kontakt med dem.
Nej. Du har valt det?
Ja, jag har valt det själv.
Du orkar inte ha en kontakt?
Nej, för att det ger mer osund än liksom bättre. Mm.
Men de bor kvar i Tyresö?
Nej, de bor någonstans i Norrtälje, Vaxholm. Jag har ingen aning faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. Aha, i dagens läge. Nu är inte jag för att vara taskig, men tyvärr så är det så att det är bättre att ha dem på avstånd än att ha dem för nära, med tanke på den uppväxten man har haft.
Ja. Men de lyckades ändå betala för boendet. De lyckas jobba och på så vis så funkar det
familjen. Ja, farsan jobbade, morsan var hemma, så att det gick väl runt på ett eller annat sätt, konstigt nog.
Och vad hände med dig sen? Efter Krusboda, vart tog du vägen då i skolan?
Då gick jag till föräldern.
Just det, vi sitter faktiskt en del av föräldern nu, den lilla bit som är kvar.
Ha.
Hur känns det att titta på...
Det är konstigt att det här plötsligt var en rivig byggnad.
Jag gick också i föräldern, fast mycket långt innan dess. Ja, det är jättekonstigt. Ha. Och efter grundskolan, vart tog du vägen då?
Efter föräldrarna, nu gick jag upp till gymnasiet och var en stund borta vid Enskede Gård gymnasium.
Aha.
Borta vid Globen.
Okay.
Och körde träteknisk linje. Och sen efter det så hoppade jag av och kom till Tyres gymnasium.
Just det.
På IV-programmet först.
Ja, just det. IV-programmet går man om man...
Om man inte har kommit in eller hamnar mellan två program mitt emellan höst
och vår. Man läser upp sina betyg på något sätt?
Ja, eller? Precis.
För att man behöver förkunskaper?
Ja.
Vad kom du in på sen när jag
sen valde jag att gå in barn- och fritidsprogrammet.
Okej. Okay. Men alltså det undrar jag också, liksom, för den här åldern när man är 15, 16, 17, när ens kompisar provar på allting, hur funkar det för dig?
Nej, jag var absolut inte... Jag valde bort det helt enkelt.
Det var inget, och det var inte något konstigt att man gjorde det?
Nej, de fick ju pressa mig hur mycket som helst. Men jag tryckte bort det. För att jag hade för mycket med hemmasituationen att göra. Så för mig var det bara ett så här stopp. Det räcker.
Du visste vad du hade bestämt dig?
Ja, jag hatade det rent sagt.
Ja, men det förstår man ju verkligen.
Ja, men när det kommer så nära in på som det gör, så blir man väldigt, väldigt arg, kan jag säga.
Men hade du några fritidsintressen då nu när det liksom, eller var det bara fritidsgården i Krusboda eller fritidsgården eller?
Nej, alltså jag spelade även lite fotboll i Tyres FF när jag var mindre.
Ja.
Och
det var ju liksom, då fick du normal.
Ja, då hade man ju normal liksom sådär.
Som alla andra ungdomar.
Ja, och gick på så här fotbollskollo på sommarna.
Jaha.
Nere på Tyres FF runt på Bolmavallen där, som det hette då.
Mm.
I några typ en månad. Mellan 9 och 4 varje dag.
Just det.
Så att det var också en sån som räddade min liksom, uppväxt lite grann i det här.
Och sen, det var inget kul att bara vara här. På sommarna, gjorde ni någonting i din familj?
Ja, ibland så åkte ut och bada och ibland spelade minigolf.
Ni gjorde sånt i familjen i alla fall?
Ja, så att det fanns lite såna här positiva saker.
Mm. Och när du kom till föräldern då, hade du några fritidsintressen där?
Ja, då var det ju fritidsledare Anders Karlsson. Som hade som sport armbrytning.
Armbrytning?
Ja.
att man sitter mitt emot varandra på ett bord och bryter arm.
Ja, fast i dagens läge så står man upp vid ett bord.
Okay.
Specialdesignat bord.
Det är en sport alltså?
Ja, det är en sport.
Okej.
Okay. Du kan till och med titta på Eurosport 2.
Aha.
Så sänder de armbrytning.
Jaha.
På torsdagar tror jag, klockan 8 eller något.
Jaha, vad roligt. Jaha. Ja. Så du börjar med armbrytning?
Ja, så det visade sig i alla fall att han gjorde en tävling på skolan där. Och jag var med liksom i tävlingen och så visade att jag hade lite talang för det där.
Vadå, är det inte bara styrka som är...
Ja, alltså det är både styrka och teknik.
Det är både styrka och teknik?
Ja. Så då sa han till mig att han hade en klubb då. Och bad mig komma ner på en av deras träningar. Och det här var alltså i början av 1997. Ja, så jag har mycket sagt gjort så klev jag ner på deras träningar.
Var det många ungdomar i Tyresö som höll på med armbrytning?
Ja, det var väl en typ 10-20 stycken tror jag. Ja. Så på den vägen var det. Så att det har också varit en räddning att jag har då kunnat åkt på massa tävlingar och utomlands bland annat.
Ja, utomlands? Är det en internationell sport, alltså armbrytning?
Ja, så att jag har varit på VM och jag har varit på nordiska.
Jaha, okej. Okay. Har du några medaljer?
Ja, alltså jag har ju 6 SM-guld.
Har du 6 SM-guld?
Ja, och sen så har jag 2 nordiska guld.
Jaha.
Och sen så har jag några brons och så några silver.
Jaha, vad kul. Är Sverige en duktig nation?
Ja.
Jaha.
Speciellt i damklassen så är de...
Ja, men det har jag faktiskt hört.
Mm.
Det har jag faktiskt hört.
Så att, men vi män kommer också snart bli starkare.
Jaha,
så
att, vad kul.
Men vi är bra nation i Sverige överlag. Ja. Så i armbrytning.
Och det var tack vare en kamratstödjare som liksom visade dig.
Ja.
Och det vill jag också då säga, det är fantastiskt vad de här människorna kan göra skillnad.
Absolut.
De som jobbar som kamratstödjare eller fritidsledare.
Alltså de gör enorm skillnad. Så att just på föräldrarna, så utan dem så ja, vet jag inte vad som hade skett kan jag säga. För de har hjälpt mig mycket med mobbningen och mycket sådär. Så
var det mycket mobbning på föräldraskolan? Var det mycket mobbning på krusboden?
Ja. Alltså till och från var det väl liksom sådär. Men jag eftersom de flesta som jag växte upp med visste redan att jag hade problem i hemmet.
Mm.
Så var det att de också mobbade mig för det. Och sen för att jag...
De mobbade dig för att du hade problem?
Ja, just liksom för att de visste att mina föräldrar var alkoholister liksom. Och sen att jag har 2 koter i nacken som är hopväxta. Så att jag ser lite annorlunda ut i kroppen.
Är det en skada som du har fått därför din mamma drack för mycket när hon...
Absolut.
En alkoholskada egentligen? Ja. En fosterskada så att säga? Ja.
Så att, men
du kan inte vrida på huvudet helt och hållet?
Nej, alltså jag har vissa problem i nacken och sådär. Sen går jag lite konstigt, alltså lite puckelrygget liksom och ihop med axlarna. Och det är någonting som jag inte kan göra något åt.
Nej.
Utan jag får leva med det helt enkelt.
Men du måste vara ändå väldigt stark när du... Fast du kan, är armbrytning, det är bara en armen va?
Nej, det är båda.
Är det båda?
Ja.
Man kör både vänster och höger?
Ja.
Aha,
och det är viktklasser.
Jaha, okej.
Okay. Det är som boxning och brottning.
Jaha, okej.
Okay. Nej, så att...
Så det är inte, den här skadan har inte hindrat dig egentligen?
Nej, alltså det som egentligen har varit kruxet med att jag har haft väldigt ont i huvudet när jag växte upp. Så. Och det berodde just på det här.
Mm.
Tills jag var tvungen att gå till läkaren och liksom gjorde. Och då insåg de att det var det som var problemet. Och då får man helt enkelt bara liksom stärka upp muskler runt omkring.
Men blir du mobbad för sånt?
Ja.
Okay.
Folk tycker att man ser annorlunda ut och så. Och...
Men du ser inte dugg annorlunda ut, ja.
Nej, men det är så. Folk upplever lite så. Och jag menar, i dagens läge
så
kan ju folk så här, kanske titta lite snett och sådär. Speciellt unga då. Och då får man förklara helt enkelt. Jag skiter fullständigt i just det att inte förklara. Utan jag förklarar konkret vad som... Och då förstår de. Då säger de inte så mycket efter det.
Men var det speciella liksom klasskamrater eller elever i skolan som mobbade dig? Eller var det liksom...
Nej, det var då överlag.
Var det överlag?
Ja.
Men finns det inte väldigt mycket sådana antimobbing-grejer på skolan? Man jobbar mot sånt här? Jo. Men det finns...
Ja, det finns fortfarande. Och det fanns väl då också. Men alltså, allt kunde man ju inte riktigt se.
Nej.
Det är det. Alltså, så, och sen är det alltid så att... De som mobbar, de skyller alltid ifrån sig. Nej, jag har inte gjort något.
Men mobbar de med ord eller fick du...
Ja, det var både ord och ibland så kunde det vara knuffar och sådär. Så att...
Hur har det påverkat dig?
Det var väl lite tungt för man kände sig inte stark mentalt.
Om du då dessutom hade en situation hemma som inte var trygg, var då skolan trygg om du hade
ja, alltså som mobbades? På ett sätt så var det väl tryggt liksom, för då hade jag någonstans att gå som inte var påverkad, alltså hemma så att säga, alltså den situationen.
Var trivdes du bäst någonstans?
Det var väl egentligen i skolan, för då var inte den här hemmamiljön så pass nära mig.
Nej, nej. Och ännu mer kanske du trivs på fritids när du...
Precis. Mm. Alltså det, sen gick jag ju ändå på fritidsgård och liksom eftermiddagsfritids.
Mm.
För jag vet att vi hade också eftermiddagsfritids på fritidsgården mellan typ 2 och 6 eller någonting. Och då fick man ju mellis och spela lite bandy och alltså så. Och det var ju också en del som räddade mig. Så det är klart att mobbningen har väl gjort att man liksom mentalt inte har blivit stark. Så.
Nej, exakt.
Men i dagens läge så, ja, ser man tillbaka på det så tar jag för vad det är. Mm. Alltså.
Vet du, men barn och fritid, skulle du bli fritidsledare eller jobba med...
Nej, det var meningen att... Jag tror jag jobbar med barn helt enkelt. Så var det från början.
Och vet du, du började jobba med barn också?
Ja, jag gjorde det. Jag jobbade med barn och så jobbade på Kumla skola. På 6-årsverksamheten, första klass.
Åh, kul.
Ett tag. Och sen därefter så insåg jag att jag måste hitta på något annat, känner jag. Så då var det att jag var arbetslös ett tag. Och så jobbade jag på posten, eller inte på posten utan... Ja, då kommer jag inte på det. Nej. Men det är liknande posten i alla fall.
Ja.
Sen har jag jobbat på posten också.
Mm.
Så. Och sen efter det så pratade jag med Monica Thorin. Och då så sa vi att de kanske jobbar på ICA. Så då har jag chansen. Och då fick jag vara på ICA i Krusboda.
ICA Krusboda, men det var ju bra.
Så där har jag varit där sedan 13 år tillbaka.
Jaha. Bor du själv i Krusboda också?
Nej, inte nu längre.
Nej, men du... Så när du bodde hem, men bodde du hemma då när du började jobba på Krusboda?
Nej.
Nej.
Okay. Jag flyttade när jag var 16. Jag var tvungen. Det blev så dramatiskt till slut så att jag pallade inte.
Nej, det förstår man ju.
Så att Monica Thorin hjälpte mig med den biten att jag till slut tog.
Så tack vare en fritidsledare på Krusboda så har du som hjälpte ditt liv, eller ja, hjälpte dig. Det är fantastiskt bra.
Ja. Så att jag är mycket att tacka för, och specialläraren och många lärare på Krusboda skolor. Morris Wahlberg bland annat, som var min mentor där i Krusboda också. Och sen hela vägen upp så har det ändå varit att folk har liksom hjälpt mig. Det har funnits lite grannar som har liksom hjälpt mig och stöttat mig. Och sen då på gymnasiet så har det varit där. Och sen när jag kom speciellt till Forellen så Anders Karlsson, Jimmy Wahlström som var kamratstödjare då. Och de hjälpte mig.
Det är fantastiskt bra.
Ja.
Ja. Ja, men det är kul att höra att det finns en massa vuxna som ändå bryr sig.
Mm.
Det är fantastiskt bra. Och det är kul också att du själv nu som håller på med nattvandrarna. Det är ju väldigt bra att man inte bara sitter hemma och att man faktiskt försöker hjälpa andra ungdomar. Att inte hamna i en situation att deras liv går åt skogen.
Ja, exakt. Alltså, jag känner någonstans att kan jag bidra med min erfarenhet och mitt bagage som gör lättare för andra, så givetvis så gör jag det.
Men var bor du nu? Du bor inte i Krusboda nu?
Nej, jag bor på Bolmenvägen nere i Pluggvägen.
Ja, men det är väl bra. Du har inte så långt.
Nej.
Går du till jobbet eller cyklar?
Jag eller? Går och cyklar och tar bussen ibland om jag är lat. Men jag försöker undvika att ta bussen.
Ja, du trivs bra på ICA Krusboda?
Absolut.
Alltså 13 år, det är ganska lång tid.
Ja.
Ja. För att, annars så tycker jag att det verkar väldigt stressigt nu för tiden att sitta i affär. För att så fort det inte sitter någon kund så är de tvungna att springa runt.
Ja, absolut. Alltså det är ju så. För att står det still, då blir det mer jobb. Mm. Alltså för det kommer ju vara det varenda dag.
Ja. Hur många är ni som jobbar på ICA? I
15 kanske, och sånt där.
Mm. Och vem är det som är chef där?
Det är Therese Wiltschok.
Okej, ja, det är bra. Mm. Vi måste ju nämna lite folk här. Så att... Hur kom det sig att du kom i kontakt med nattvandrarna?
Det var genom Peter Dicke och Gunnar Rova. Jag sprang på dem vid tillfällen jag själv var ute på byn och sprang. Sådär. Men jag drack ur sig inte då. Men jag såg dem, deras gula jackor vid tillfället. Och så började jag prata surra lite med dem. Och så hade jag, eftersom man får ju börja gå när man är 18.
Just det.
Och jag hade ju precis där, kring den åldern. Så då tar jag kontakt med dem och sa att nej, men jag vill gå mer.
Vad bra. Ja, för det var, jag tycker att man sett ganska mycket av Nattvandrarna i centrum. Man är duktig på att göra reklam för sig. Och det kan vi väl säga då till de som lyssnar. Vem som helst kan komma med Nattvandrarna,
Absolut.
va? Ja. Och när är man ute? Vilka kvällar är man ute?
Fredag, lördag kvällar.
Fredag, lördag
Och
kvällar.
sen eventuellt några, liksom typ Lucia, skolavslutning, Valborg.
Vet du vad, Thomas Eriksson? Nu har faktiskt den här halvtimmen redan gått. Så här fort gick det på en halvtimme att prata.
Ja.
Jag tyckte vi precis har börjat.
Ja.
Och jag tycker det är jättestrumt av dig att berätta om din uppväxt. För jag tror att det kan hjälpa andra. Och jag tror också det här som du säger att folk borde kanske bry sig mer om. De visste att du hade jobbigt grannar. Så att rådet kanske är till folk att om ni vet någon unge som far illa så kanske man ska
Ja,
säga det
alltså,
då.
mitt tips är ju liksom att försöka prata om det så öppet som möjligt. För
Ja.
att alltså, ju mer dolt du gör det, ju mer jobbigare blir det.
Just det.
Så att, och jag känner ju nu i nuläget att jag kan ju ställa mig och prata om det hur som helst.
Aha.
För att det gör inte speciellt mig i ryggen egentligen. För
Nej, och
att,
det är inte ditt fel att dina föräldrar var
nej.
alkoholister. Det är ingenting som du behöver skämmas över.
Nej, utan jag, för mig handlar det om att försöka släppa det här bagaget på ett bra sätt nu och kliva vidare i livet. Och det enda sättet du kan göra det är att prata om det så mycket du kan och få stöd och hjälp och så. Det är ingenting att skämmas över.
Exakt så är det. Och jättebra också att du har engagerat dig. Vi uppmuntrar andra som tycker sånt här är viktigt att också engagera sig. Kanske nattvandrare. Det finns också såna här föräldravandrar från skolorna som de organiserar. Så all sån här verksamhet är positiv. Och
Absolut.
sen kan vi hoppas också att kommunen förstår att det är viktigt med fritidsledare. Vuxna som bryr sig om våra ungdomar och barn.
Absolut.
Så vi är en liten uppmuntran till er fritidsledare. Ni gör ett fantastiskt bra jobb. Så, ni har lyssnat på 91,4 Radio Tyresö. Mitt namn är Ann Sanin Lindgren och jag har pratat med Thomas Eriksson. Tack så mycket, Thomas.
Tack.